P1 Dokumentär. Miniserie.
Det finns säkert folk som betvivlar att han har talat sant. Får man höra det så kanske man ändrar en annan uppfattning.
Tre nazister döms till livstid. Två poliser har mördats. Men plötsligt väljer en av gärningsmännen att ta på sig skulden. Men talar han verkligen sanning och vad betyder hans erkännande för polisernas anhöriga?
Jag ljuger för alla jag träffat. Och folk mer och mer tror på det.
För första gången får vi höra Jackie Arklövs egna ord om polismorden i Alexander.
Jag kan inte leva med en sån lögn alltså. Utan det var jag som sköt sista skotten.
Jag heter Pernilla Badebäck och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie där vi följer tre unga brottsoffer som vuxit upp i skuggan av Alexander. Andra avsnittet, en polismördare erkänner. I en tjänsteportfölj hemma hos en pensionerad kriminalare ligger ett kassettband.
Det hade legat i min tjänsteväska. Och när du ringde var jag inte säker, för jag har flyttat några gånger sedan dess.
Kriminalinspektör Benjet Henriksson sitter i en skinnfåtölj hemma i Vadstena och tummar på kassettbandet. När han gick i pension tog han med bandet hem tillsammans med annat arbetsmaterial. Och nu stoppar han i kassetten i sin gamla tjänstebandspelare.
Jag är så gammal. Jag hade inte digital på den tiden, vet du. Det var det modernaste man hade. Vi fick något jävla knast i ljud. I början kanske du hörde.
De här pajkastningarna som har varit mellan oss, de skulle fortsätta.
Det var slutet. Ja, varför vi behållit bandet? Det är ju för att det är unikt. Det är det enda band som det spelades in på.
Benjet Henriksson har jobbat med Alexanderfallet från dag ett. Ett speciellt ärende där två kollegor brutalt avrättades med sina egna tjänstevapen. Och det blev en framgång för utredarna när nazisterna Tony Olsson, Jackie Arklöv och Andreas Axelsson dömdes till livstid trots att de nekat till morden under hela rättsprocessen. Men så tar allt en ny oväntad vändning. Två år efter morden kallar Jackie Arklöv till sig förhörsledare till Kumlaanstalten.
Han hade absolut inte tänkt att berätta något vad de andra hade gjort, men han skulle ta sin del i alla fall.
Arklöv berättar att det var han som avrättade poliserna Olle Borén och Robert Karlström. Men när media rapporterar om erkännandet så blir Arklöv ifrågasatt. Det är inte första gången han ändrar sin version. Men det är en sak att läsa om det, en helt annan att höra Arklöv säga det med sina egna ord, menar Benjet Henriksson.
Det finns till och med kollegor som betvivlar att han har talat sant. Får man höra det så kanske man ändrar en annan uppfattning än att man bara har hört eller läst om att han har erkänt, vad vet jag.
Ändå har han hållit hårt i kassettbandet genom åren och bara låtit en liten skara lyssna på det.
Ett tag var jag ganska anlitad som föreläsare, framförallt på avancerade förhörskurser på polishögskolan. Och då spelade jag upp det emellanåt inför kollegor. Jag minns en kvinna som kräktes och flera som har kommit till tårar och så vidare. Så det var väldigt känsligt, men samtidigt så har man velat ändå lyssna på det. För det är ju en historisk händelse inom polisen och Sveriges kriminologi. Det är anledningen till att jag har sparat det där bandet.
Och nu låter han P1 Dokumentär ta del av den unika inspelningen. Här är Arklövs egna ord om polismorden i Alexander.
Hallå, hallå.
Ja, det här då är ett inspelat samtal som är fört med Jackie Arklöv på Kumlaanstalten fredagen den 8 juni år 2001. Varsågod och hjärtat.
Det jag tänker berätta nu är vad jag egentligen gjorde, va. Men jag kommer fortfarande samma ståndpunkt att jag håller mig till min egen del, va. Jag satt i framsätet på den vita Toyotan. Jag låg med pistolen beredd. Och så small det till.
Jackie Arklöv och hans två medkumpaner är på flykt efter bankrånet i Kisa när en polisbil dyker upp i backspegeln. Rånarbilen stannar plötsligt och spärrar vägen för poliserna och rånarna öppnar eld.
Och så sköt jag mot polisbilen och mot en av poliserna som sprang ut. Jag följde efter.
Poliserna skjuter tillbaka och i eldstriden träffas Andreas Axelsson i buken. Polisen Robert Karlström faller svårt skadad till marken och kollegan Olle Borén som också är träffad försöker fly och blir liggandes i ett dike. Men det är vad som hände sen som har varit en gåta. Vem av rånarna som gick fram och avrättade poliserna?
Det var då det hände. Jag plockade upp en av polisens vapen som låg på vägen.
Vad är det som får Jackie Arklöv att berätta? Det ska visa sig att en tv-dokumentär och brottsoffren får en avgörande roll. Det är fredag den 28 maj 1999. Genom det lilla samhället Kisa går 23-åriga Pernilla Rask med kavaj och ljusa byxor. Hon har fått sommarvick på Östgötabanken. Det är varmt och soligt och hon har satt upp håret i en klämma.
Alltså mycket kundkontakt. Så att det kändes väldigt personligt. Samtidigt så har jag alltid varit en administratör. Jag tycker om alltså, ordning och reda och papper och pärmar och såna här saker och siffror. Och jag stormtrides ju där.
Hon börjar arbetsdagen med att gå igenom checklistan för hur de ska agera vid rån.
Det var en våg just då. Det var väldigt mycket sådana brott. Så att vi hade nämnt det lite grann. Men det är inget som man vill fördjupa sig i när man har ett sådant yrke. Man vill inte tänka så.
Samma morgon plockar Axelsson och Arklöv upp Tony Olsson utanför grindarna på Österåkeranstalten. Olsson har fått permission. De åker mot Kisa. I bagaget har de pistoler, gevär, handgranater och en k-pist. På vägen stannar de och äter hamburgare. Innan Kisa tar de på sig sina overaller och drar ner sina rånarluvor. Saben stannar och Axelsson och Arklöv rusar in på banken. Där står Pernilla Rask bakom kassadisken.
Jag tittade upp och såg två stycken väldigt mörkt klädda personer rusa in genom dörrarna. Så att jag vände mig om och tittade på mina kollegor och såg att de slängdes ner på golvet. Och då gjorde jag likadant.
Pernilla återger händelseförloppet när hon vittnar i tingsrätten 99.
Jag bara låg och väntade på att det skulle smälla till i nacken alltså.
Du trodde att det skulle bli skjuten?
Ja, absolut. Jag tänkte att om en minut så lever inte jag. Och så rädd, nej, det går inte att beskriva. Finns inget ord för det. Inga ord alls. Någonsin.
En av rånarna kommer fram och petar till Pernilla med foten och säger att hon ska resa sig upp.
Alltså vi blev ju tillsagda att hjälpa till, jag och en kollega till. Och jag hörde ju att jag hade andra kollegor som låg under sina skrivbord och grät och mådde jättedåligt. Och då kände jag, fast jag kan ju inte bryta ihop också. Jag tror att hon kände likadant. Att nu kör vi och vi tittade på varandra och tänkte att det här löser vi.
Under pistolhot tömmer hon och kollegan kassorna och öppnar tidlåset till bankvalvet. Rånarna är iskalla och tar god tid på sig. De vet att det dröjer innan polisen får dit förstärkning. Och utanför står den maskerade Tony Olsson med sin k-pist och håller förbipasserande i schack. Rånarnas svarta väskor fylls med sedlar och efter 20 minuter lämnar de banken.
Det sista de sa innan de gick ut, att vi kommer snart tillbaka, sa de.
Men de kommer inte tillbaka. Rånet är över och nu flyr rånarna med 2,6 miljoner kronor i bilen. Senare den kvällen får Pernilla veta att två poliser skjutits till döds i Alexander. Men det blir för mycket för henne att ta in.
De första dagarna så kröp jag under fönstren hemma. På något sätt så ville jag skydda mig hela tiden och inte vara inom skotthåll. Gå ut på balkongen var otänkbart, utan jag ville vara i ett hörn eller mot en vägg. Eller liksom. Om jag tappar kontrollen så kan det hända någonting som jag inte hinner märka. Det är där jag har svårt att tänka bort.
Banken sätter in olika stödinsatser och redan på måndag morgon efter helgen är Pernilla tillbaka på jobbet.
Ja, det var ingen annan diskussion, utan det skulle vi bara göra. Som de sa, återerövra lokalen, att det här är våran arbetsplats. Det är inte någon annans, utan det är vi som är här. Det var jätteviktigt och det gjorde vi allihopa. Det var en kvinna från ett helt annat kontor som kom till oss och skötte kassan. För vi andra klarade inte av att gå fram till kassan överhuvudtaget. Stabil och trygg och lugn och bara skötte jobbet och trevlig mot kunderna och sådär. Det var jättestort.
Bankrånet i Kisa satte punkt för en rånturné som slutade med två mördade poliser och tre livstidsdömda nazister. Men exakt vad som hände i Alexander, det behöll gärningsmännen för sig själva under hela rättsprocessen. Sara Borén var 11 år när hon förlorade sin pappa Olle.
Det var mycket frågor i huvudet, att men hur kunde det sluta med att pappa och Robert ligger döda på en väg och ingen vill säga hur det gick till, hur det blev så, varför blev det så. Det var en väldig frustration över att inte få de svaren. Det gick åt ganska mycket tankeverksamhet till det.
När Sveriges Television gör en dokumentär som sänds i samband med tvåårsdagen är Sara med. Hon sitter med sin mamma och syster hemma vid köksbordet och bläddrar i ett fotoalbum. De andra två pratar, men Sara är tyst.
I den här dokumentären så jag bara följer med. Jag är med kroppsligen, men jag är inte där mentalt. För min mamma och min syster var det mer betydelsefullt. Att medverka, att göra vår röst hörd, att också kanske ge en röst till pappa på något sätt. Att han var en person och inte bara en polis.
Pernilla Rask medverkar också i dokumentären och under inspelningen får hon veta att Jackie Arklöv är villig att möta brottsoffren från rånet. Efter lite tvekan säger hon ja. Kanske kan mötet med gärningsmannen hjälpa henne att komma vidare.
Då att träffa Jack Arklöv är en av de bästa sakerna jag har gjort för mig själv någon gång någonsin. Fast det var helt obeskrivligt jobbigt. Det går inte ens att beskriva hur hemskt det var.
TV-kameran rullar när hon och Arklöv möts i ett besöksrum på Kumla. På bordet står en kaffetermos och Arklöv har bakat sockerkaka. Han berättar om rånet utifrån sitt perspektiv och lyssnar inkännande när Pernilla beskriver vad hon kände och hur hon har påverkats efteråt.
Det var som att lägga ett pussel. Att jag fick veta mycket mer runt omkring. Han var jättemån om att det skulle kännas bra för mig. Att jag skulle känna att jag kunde komma ett steg framåt i min process. Han ställde upp och svarade och försökte förklara. Han var hur snäll som helst.
Bilden av Arklöv är svår att få ihop. Å ena sidan omtänksam och vältalig. Han växte upp som adoptivson i en by i Norrland men har svårt att passa in. Som tonåring tar han värvning som legosoldat i Bosnien där han begår grova krigsbrott och utsätter muslimska krigsfångar och civila för tortyr och misshandel. Tillbaks hemma i Sverige blir han aktiv nazist och nu sitter han där på Kumla dömd till livstid för två polismord. Efter mötet med Pernilla så ställer Arklöv upp på en intervju med reportern Folke Rydén. Och där säger han att han vet vem som sköt poliserna i Alexander. Utan att nämna något namn så pekar han ut Tony Olsson.
Om du säger att du aldrig var i närheten av poliserna, då återstår ju en person som kan ha gjort det här.
Det kan jag inte heller uttala mig om. får den personen stå för det i så fall.
Ja, men logiskt tänkande.
Ja, logiskt, precis. Logiskt så återstår ju naturligtvis en person då.
Dokumentären sänds och det är då Arklöv bestämmer sig. Bara några dagar senare kliver Benjet Henriksson in genom fängelsegrinden på Kumla. Och tillsammans med en kollega från Länskrim är han nu redo att lyssna på vad Arklöv har att säga.
Så vi kom ju in där och fick låna ett förhörsrum. Och han verkar ganska spänd, måste jag säga.
Bandspelaren börjar rulla.
Det som fick mig att berätta det här, det är dokumentären. Jag såg en helt annan sida. Först och främst så tänkte jag på anhöriga. Ska jag sitta framför dem och ljuga dem framför ögonen och säga att nej, det var inte jag som sköt sista skotten? Ska jag sitta och dra en lögn framför dem? Om jag berättar det här, då kanske jag får slut. Då kanske... Jag vet inte, men jag hoppas att det kanske på något vis blir lättare för dem. Och jag fick se mig själv på dokumentären. Jag satt där och bortförklarade mig liksom. Jag såg vem som sköt och sen det blev en indirekt mycket grov anklagelse mot en av mina kumpaner. Och då, jag tyckte det såg så förbannat, det lät så förbannat dumt.
Arklöv tar sats och börjar berätta om eldstriden mellan rånarna och poliserna. Hur hans kumpan blir träffad och hur hans egen pistol slutar fungera.
Mitt vapen var antingen ur funktion eller det var slut på ammunition. Jag plockade upp en av polisens vapen som låg på vägen. Därefter gick jag till polisen som låg i dike och sköt honom i bakhuvudet. Efter det så gick jag till polisen som låg snett bakom polisbilen och sköt honom i pannan. Folk kanske funderar varför jag gjorde det där. Tänkte jag på. Och jag måste ärligt talat säga att jag vet faktiskt inte det själv. Jag kan inte svara på den frågan. Jag bara gjorde det. Det var ungefärligen som en militär reaktion som jag har blivit inlärd. Tänk aldrig utan agera, reagera.
Han säger att det är som att han är tillbaks i krigets Bosnien och han agerar som han skulle gjort i strid, går fram och avslutar jobbet.
Båda poliserna låg ner. Om de var vid liv, det vet jag faktiskt inte för jag hörde ingenting. Så det kan jag säga att ingen av dem som, det har ju spekulerats en massa, ingen av dem stod på knä eller bad eller något sa någonting utan båda låg, vad jag kunde se, tämligen livlös på marken. Då insåg vad egentligen jag har gjort så. Jag kände en fruktansvärd skam alltså. Och jag kände liksom så här att fan, det här kan jag inte. Sånt här sak kan jag inte erkänna. Skjuta en person rakt i huvudet alltså på nära håll. En skottlossning på långt håll kanske. Men inte något sånt här.
Kan vi ställa några enkla frågor bara till dig? Var finns vapnen?
De har kastat en sjö. Alla vapen som fanns, både polisens och våran och handgranaterna.
Vapnen hittas senare tack vare Arklövs beskrivning av dumpningsplatsen. Men stora delar av rånarbytet är borta.
Var det förutbestämt hur mycket din del så att säga, skulle bli av det bytet?
Pengarna skulle ju gå till organisationen så att säga. Va? Så det var liksom inte
Det vet ju alla, va?
Arklöv fick bara med sig 30 000 i flykten. Fortfarande saknas nästan 2 miljoner.
Då var den slutsatsen att det var en kupon som tog hand om resten av pengarna.
Den frågan kan jag inte svara.
Känner du till att de idag skulle kunna finnas?
Det gör jag inte. Så jag känner inte till det idag.
Benjet Henriksson försöker pressa honom.
Kände du till att dina medkumpaner hade vapen med sig på sig i bilen?
Det är uppenbart, så måste de ha haft det eftersom...
Men kände du till det? Du visste att de andra också hade vapen. Du var inte ovetande om det. Det var ingen överraskning för dig att det bara skjutas.
Men jag vill inte svara på den frågan.
Arklöv vill bara prata om sin roll och han vill försöka rentvå sina medkumpaner. Framförallt Tony Olsson, som han själv pekade ut som polismördaren i tv-dokumentären.
Han har fått mer skit än vad han egentligen förtjänar. Och alla trodde ju liksom att ja, men det är han som har skjutit, det är inte Arklöv. Ni trodde det också. Jag ljuger för alla jag träffat. Mina två kumpaner borde i alla fall få någon form av, också att de borde få någon form av upprättelse med det här. För misstankarna leder ju även till han som var sårad. Det är till och med spekulationer om att han skulle ha gjort det efter han blev sårad på grund av ilska, vilket är långt ifrån sant. Utan det var jag som sköt det sista skotten.
Tycker vi avslutar här. Har du något mer som du vill berätta?
Det enda jag kan säga är att jag hoppas att det blir någon ände på det här. Nu i och med det berättar här, nu kommer folk att veta allt. Jag hoppas de inte tvivlar heller.
Och vi avslutar nu, klockan är 12:17. Tack.
Som jag minns så kändes det som att han nästan sjönk ihop eller pustade ut. Och efter förhöret så är både min kollega och jag och hans advokat helt övertygade om att det han då hade berättat överensstämde med sanningen.
På det rättsliga planet gör erkännandet ingen skillnad. Tony Olsson och Andreas Axelsson försöker få en ny prövning men nekas och livstidsdomarna står fast. Vem som sköt de dödande skotten spelar alltså ingen roll rent juridiskt eftersom det som hände i Alexander utfördes gemensamt och i samförstånd enligt domen i tings- och hovrätt. Men det spelar stor roll för polisernas anhöriga, de som gått och burit på frågorna. Hur gick det till? Vem gjorde det? Och varför?
Så åker vi till Linköping, jag, min mamma och min syster, och lyssnar på det här inspelade bandet. Och hör då när Jackie beskriver vad han gör.
Inne på Benjet Henrikssons tjänsterum sitter Sara, hennes stora syster och mamma, och lyssnar på Jackie Arklövs erkännande.
Det var ganska befriande. Även om det var väldigt jobbigt att höra någon beskriva hur han skjuter min pappa i huvudet. Det känns som en film. Och att någon väljer att göra det. Gå fram till en annan människa och skjuta dem i huvudet. Det är ont. Och är så långt ifrån min verklighet. Jag blir inte arg på någon egentligen. Ilska är en känsla som sitter väldigt långt in hos mig. Så den kommer inte fram riktigt. Jag tänker mer på min pappa och att han inte hade behövt dö.
Polisernas anhöriga, de har ju gått igenom en helt annan process än vad vi har gjort. Deras liv har ju förändrats på ett mycket värre sätt. Sorgligt sätt. Alltså de har ju förlorat någon. Jag förlorar mig själv. Det är en helt annan sak.
För Pernilla Rask försvann tryggheten efter rånet. Efter sommarjobbet på banken bytte hon yrkesbana och än idag har hon svårt att gå in på en bank. Det har blivit ett liv där hon har dragit sig undan och levt mycket ensam och hon är alltid på helspänn.
Det är ju aldrig någonsin tror jag som jag är helt avslappnad. Jag har suttit hemma. Jag har inte velat gå ut när det har varit mörkt ute till exempel. Det är så dubbelt det där, för man vill och man är peppad och taggad men man orkar inte. Och jag känner inte att det är jag riktigt. Det är inte så jag är egentligen. Det var ändå bara 20 minuter av mitt liv. Och plötsligt så blir det något helt annat än vad det var innan.
I nästa avsnitt. Björn är 14 när hans storebror hamnar på löpsedlarna. Först som nazisten som spelar teater med Lars Norén inne på Tidaholmsanstalten. Sen som en av tre polismördare.
Surrealistiskt. Var bror till en person som har begått ett av de värsta brotten i Sverige. Och landa i det.
Det här var ett program från Sveriges Radios dokumentärredaktion. Och vi har varit i kontakt med Jackie Arklöv som har avböjt att medverka i P1-dokumentär miniserie. Jag heter Pernilla Wadebäck, producent var Magnus Arvidsson och det här programmet gjordes våren och sommaren 2020. I appen Sveriges Radio Play hittar du alla våra program. Sök där på P1 Dokumentär Miniserie.